Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Market Makers presenteras återigen av tradingmäklaren IG. Vill du handla aktivt och dra möjlighet av att kunna gå både lång och kort dygnet runt på över 17 000 marknader, så ska du kolla in IG.com eller deras prisbelönta app. Via IGs produkt Turbo 24 kan du dessutom få flexibel hävstång och handla råvaror, index och valutor samt många av de mest populära aktierna. Detta på ett ISK dessutom. Fantastiskt! Upptäck IGs tradingplattform redan idag och läs mer om de aktier de erbjuder på IG.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, you really press them down and say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilket avsnitt dessutom. Dels är det avsnitt 198. Vi brukar inte rabbla avsnittsnummer. Jag vet att vissa poddar är helt besatta av att prata om vilket avsnittsnummer är. Jag tycker det är totalt ointressant. Men nu är det ju lite intressant eftersom vi närmar oss 200. Det är ändå lite stort.
Jag vet vad mer vi närmar oss? 4-årsjubileum ja. Med podden. Det är 20 september om jag inte har räknat fel. Så det är rätt snart.
Och ska man vara krass så att vi närmar oss ju också död. Också konstant.
Äntligen!
Jag är ju ständigt på en resa Längtar. Genom universum mot döden.
Fantastiskt.
Det är det man får leva med i livet. Men för att tränga undan lite existentiell ångest så ska vi ju prata om någonting spännande idag, nämligen investeringar i fastigheter. Vi har med oss två stycken nya förvaltare hos Lannebo Fonder som ska lansera två stycken fastighetsfonder. Jag tyckte att det var rätt intressant faktiskt att ha med dem. Det är inget sponsrat eller någonting så, utan det är bara intressant att prata lite om fastigheter. Det är ingenting vi är experter på, så att det är faktiskt rätt kul att få höra mer. Det är ju en sektor som verkligen har gått bra senaste, vad ska man säga, det är ganska många år nu med tanke på att räntorna hela tiden har sjunkit och ja, det har blivit billigare att låna och därmed har fastigheter och tillgångar ökat värde. Så att jag tyckte det var ett roligt avsnitt, ett bra snack med dem också om vad man ska tänka kring när man investerar just i fastigheter.
Ja, det har väl varit ett tokrall i fastigheter de senaste 40-50 åren, så att är man tillräckligt gammal för köpt botten där så är det ju fantastiskt.
Det är ju faktiskt väldigt många man pratar med, kanske i och för sig också, ja, till och med även faktiskt många ekonomiintresserade, så är det ju många som säger att deras bästa investering någonsin var just deras boende. Det beror ju i och för sig på att dels fastigheter och så, boenden har gått bra, oftast kanske inte egentligen så många procents värdeökning per år, men man har ju som fruktansvärd hävstång i det om man lånar 85% av boendet, så att för många har det varit en väldigt bra investering. Så att, jag tyckte i alla fall det var jättespännande. Och vi ska inte ta ut på tid. Jag tycker vi ska hoppa rakt in på den intervjun.
Ja,
men innan vi gör det så ska vi påminna om att det här inte är någon rådgivande rekommendation.
Exakt. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att investeringar är förknippade med risk.
Ja, och vi har ju en till sponsor att presentera. För det är så att vi samarbetar med Nordens proffsigaste handelsplats för kryptovalutor, nämligen Norwegian Block Exchange, NBX. NBX, de erbjuder en enkel men kraftfull plattform för att växla fiat-valutor, såsom svenska kronan, till alla de största kryptovalutorna, såsom Bitcoin och Ethereum.
NBX, det är en solid spelare man kan lita på. De är uppbackade av stora aktörer, godkända av norska Finansinspektionen, Finanstilsynen, och är den enda nordiska handelsplatsen för krypto som också är fullständigt försäkrade. Du kan alltså känna dig trygg med att ha dina kryptoinvesteringar hos NBX.
Ja, och nu när krypto har dippat lite grann kanske det är dags att börja gå in och fiska lite om man är intresserad av det. Och letar du då efter ett seriöst alternativ för att handla med kryptovalutor, ja då besöker du nbx.com/mm, där mm förstås står för market makers. Alltså nbx.com/mm. Vi säger stort tack till Norwegian Block Exchange. Då säger vi välkommen till podden till Tobias Kaj och Filip Hallberg som ska rätta Lannebos nya fastighetsfonder. Välkomna till podden, och vill ni introducera er själva lite grann först och sen kan vi komma in på fonden kanske?
Absolut. Först och främst tack så mycket. Filip Hallberg heter jag och började här på Lannebo bara för några månader sedan. Vi ska ju som sagt förvalta den här fastighetsfonden, eller fonderna. Tidigare så kommer jag från Danske Bank här närmast. Jag har jobbat som aktieanalytiker där. Och dessförinnan så var jag på ABG, det började någonstans 2015-16. Och jobbat som aktieanalytiker och följt bygg och fastigheter. Bland annat då tillsammans med Tobias.
Ja, och Tobias Kaj heter jag. Som sagt kommer jag närmast då från ABG Sundal Collier. Och både jag och Filip började här på Lannebo i juni i år. Och innan dess har jag också varit på Carnegie och på Handelsbanken och Swedbank. Så att jag har följt bygg- och fastighetsbolagen i 21 år.
Hur kom ni in på just bygg- och fastighetsbolag? Finns det någon anledning till det, eller är det bara slumpen?
För min del var det nog lite grann slump att när jag började på Swedbank så han som var analyschef där följde fastighetsbolagen och byggbolagen, och han behövde hjälp av någon, och då fanns den möjligheten, och jag tyckte att det lät intressant och har varit såld sedan dess.
Ja, och för min del var det nog också ganska mycket slump. När jag började på ABG så hjälpte jag nog allt och alla. Jag skrev någon analys på Boliden, jag hjälpte till i banksektorn och i verkstad och småbolag allmänt. Men sen så behövdes det lite mer resurser i fastighetsteamet när Tobias hade kommit in, och då hoppade jag in där. Jag hade egentligen lovat mig själv, jag satt och tradade ganska mycket när jag pluggade. Jag hade lovat mig själv att aldrig handla i fastighetsbolag, för jag tyckte det var så otroligt tråkigt. Men sen kom jag in och fick lära mig lite mer och fick framförallt förstå att det var ganska fantastiska entreprenörer bakom i bolagen och sånt där, och det gjorde att det blev väldigt kul.
Det där är en ganska bra ingångspunkt faktiskt, för jag känner igen det där. Det är ju många som tycker, speciellt nu senaste åren när liksom techbolag och alla de här tillväxtaktierna är det som har gått väldigt starkt, så har ju lite fastighetsbolag och många sådana äldre industribolag är lite out of favor liksom, att man tycker inte det är lika spännande för att och samla utdelningar och sådär. Men samtidigt har det känts som det har vänts nu lite när SBB kom in med Ilja Batjan på marknaden och liksom startade ett tillväxtbolag inom fastigheter. Men för de som då tvivlar liksom på fastighetsbolag där ute, vad fick dig att ändra uppfattning om det till exempel, Filip? Vad gjorde det att det varit intressant?
Ja, men dels kan man ju titta på, jag tror att jag såg det först om en väldigt homogen sektor, och jag tänkte så här, ja, där står en fastighet, den stod där igår, den står där idag, den står förmodligen kvar imorgon också, och att det inte var liksom ett dynamiskt bolag så sett. Sen kommer man in och ser då, som jag var inne på, de fantastiska entreprenörerna bakom och se vad de har byggt upp historiskt. Jag menar, det har varit tillväxttakten på 25-30% per år om man tittar kassaflöde per aktie. Det fick mig såklart att bli intresserad. Och sen också när man ser bara vad de har för planer framgent och vad som skiljer bolagen åt. Det gjorde att jag kände att men det här är mycket mer intressant än vad man faktiskt kan tro när man står där och tittar på fasaden på någon fastighet. Så det ligger så mycket mer i själva management skulle jag säga än vad man kan tro när man bara tittar okulärt utanifrån.
Så vad är det för fonder ni ska starta, och vilka är Lannebo egentligen?
Om man börjar med Lannebo, så det är en oberoende aktör inom fondförvaltning som har funnits sedan år 2000. Så att bolaget är 21 år gammalt och har en väldigt starkt fokus på aktiv förvaltning. Jag och Filip då ska ju starta två olika fastighetsfonder och vår ambition är väldigt mycket att det här ska vara fastighetsfonder som är aktivt förvaltade. Vi vill ha möjlighet att avvika ordentligt från index och vi vill att vi ska kunna ta betydande bett för att på det sättet få möjligheten att skapa en avkastning som är väsentligt mycket bättre än index. Så båda fonderna kommer att ha ett nordiskt mandat som gör att det finns lite drygt 60 bolag i vårt univers. Vi kommer i båda fallen ha möjlighet att ha både långa och korta positioner. Men korta positioner har vi inte för att, så att säga, betta i att marknaden övervärderar och att kurserna ska gå ner. Utan tanken är att vi konstant ska vara 100% nettoexponerade. Men genom att ha korta positioner i bolag vi tror kommer gå sämre än index så får vi mer pengar att investera i de bolagen vi tror kommer gå bättre än index. Och återigen så är det ett sätt att avvika från index i en större utsträckning och på det sättet ge sig själv möjligheten att ha en avkastning som väsentligt överstiger index.
Vad är det för typ av index man jämför sig med här?
Vi jämför oss mot ett nordiskt fastighetsindex som heter Vinx Nordic Real Estate SEK, NI om man ska vara väldigt exakt. Alltså ett index som ägs av Nasdaq.
Och som trackar egentligen då alla bolag som finns i ett universum då nästan?
Ja, i princip alla. Sen tillkommer det alltid något och faller bort någonting så exempelvis ett Kungsleden och sånt där som går in i eventuellt då Castellum. Men det är ungefär mellan 60-65 bolag nordiska. Sverige väger ju såklart överlägset tyngst givet att vi har väldigt mycket större bolag här i Sverige och många fler. Så Sverige är väl någonstans 85-86% av market cap. Och så är det jämnt fördelat mellan Finland och Norge och sen liten skvätt i Danmark också.
Man kan konstatera att när jag började följa den här sektorn så var det många väldigt små bolag. Nu när vi tittar på totalt börsvärde för sektorn så är det 1200 miljarder. Så att det tror jag är något som kanske överraskar många att det har blivit en väldigt stor sektor.
Vad skiljer de här två fonderna åt? Vad heter de två fonderna ni lanserar och vad skiljer de två åt? Jag vet att vi pratade lite innan vi började spela att den ena var en UCITS-fond och den andra går väl som en specialfond. Vad är skillnaden på dem?
Ja, men, vi kan börja med namnet. Det är något så unikt som Lannebo Fastighetsfond heter UCITS-fonden och den andra heter Lannebo Fastighetsfond Select då. Och vad som skiljer dem åt är som sagt den första är en UCITS-fond och är med det då dagligt handlad och man uppfyller de här 5, 10, 40 kraven som är egentligen vilken positionsstorlek du får och koncentration i portföljen. Den andra som är månadsvis handlad, där kan vi vara ännu mer spetsiga och ta större bets i enskilda namn och de som innehaven som vi har som är över 5% och de får summera till max 65%. I UCITS-fonden får de maximerat till 40%. Så vi kan ta större bets i kanske mindre likvida namn då. Vilket man inte kan göra på samma sätt som i en UCITS-fond.
Och hur ska man då som privatsparare om man vill investera med fonderna? Så hur ska man tänka? Vilken ska man välja och varför? Vem passar vilken liksom?
För min egen del så kommer jag investera framförallt i Select-fonden. Jag tror att den har möjlighet att få en bättre avkastning i och med att den har mindre strikta placeringsråd eller placeringsregler och därmed kan ha större exponering mot enskilda bolag. Sen är ju nackdelen med den fonden att den är månadsvis handlad. Och om man vill ta ut pengar så måste man säga till 15 dagar i förväg. Så att man måste ju ha ett långsiktigt sparande i det perspektivet. Den är inte lika likvid som en UCITS-fond.
Och i specialfonden också en minsta insättning på 100 000 kronor. Så det skiljer dem åt. I UCITS-fonden är det 100 kronor.
Ni har ju mycket fokus här på nordiska noterade fastighetsbolag. Varför har ni valt just det fokuset?
Mycket beror ju på vår bakgrund. Vi kommer ju båda som har varit analytiker tidigare och följt nordiska fastighetsbolag. Så det här är ju ett universum som vi känner väldigt väl. Vi har absolut inte följt alla de här 62 bolagen. Men vi har ju följt de större bolagen i index. Så vi konstaterar att vi har följt ungefär 85% av vårt index. Och sen finns det ytterligare ett antal bolag som vi kanske inte haft officiell bevakning på. Men som ändå har träffat regelbundet och har en ganska god kunskap om. Så att vi känner ju att det här är bolag som vi kan väldigt väl. Och det gör att vi upplever att våran fond är inte beroende av extern analys utan vi har intern kunskap om samtliga bolag vi investerar i och ja, inte beroende av att det finns en extern analys som vi kan titta på för att se liksom, resultatutveckling eller värdering och sådana faktorer.
Vad innebär egentligen ett fastighetsbolag? Vi går tillbaka verkligen till grundprinciper här. Vad är ett fastighetsbolag egentligen? Kan det vara byggbolag som ni är inne på förut eller andra typer av bolag som är relaterade till den sektorn? Eller ska det vara bolag som äger fastigheter?
Men i fastighetsfonden så kan vi äga byggbolag också och bostadsutvecklare, så tänker allt från ett Skanska till ett JM. Det ingår i vårt investerbara univers. Men primära fokus kommer absolut ligga på förvaltande fastighetsbolag, så det vill säga ett Castellum eller ett Balder exempelvis. Det är mer den typen som vi kommer att ha som absolut primär fokus.
Man kollar på det här, jag förstår att ni inte kan säga kanske någonting om förväntad avkastning på er fond. Men däremot, man tittar på det här fastighetsindexet som ni åtminstone då jämför emot. Vilken typ av avkastning har man haft liksom historiskt på den här typen av bolag? Och vad finns det för egenskaper som man gillar med den här typen av tillgångar?
Ja, alltså det beror på dels vilken tidshorisont såklart du tittar på. Om man tittar på det här Vinx, det har bara funnits sedan 2012, tror jag det finns data. Och då har det väl en snittavkastning per år som ligger någonstans mellan, ja, inklusive utdelningen, kanske på 12-13% enheter, tror jag. Jag får nästan dubbelkolla det och komma tillbaka sen.
Då är det ganska betydligt mycket bättre än börsen historiskt egentligen. Även fast det är nu en kort tid, så är det sånt vi kollar på.
Ja, vi tittar på senaste 10 åren och då har ju fastighetssektorn gått nästan dubbelt så bra som börsen. Och dessutom ska man vara medveten om att det är väldigt stora skillnader inom sektorn på hur bolagen utvecklas. Och det tror vi kommer att fortsätta. Och därmed också att vi tycker att aktiv förvaltning passar väldigt bra i fastighetssektorn.
Vad beror de här stora skillnaderna på mellan olika bolag?
Vår filosofi att utvärdera bolag handlar väldigt mycket om förvaltningsresultat och väldigt lite om NAV. Däremot så upplever vi att marknaden i hög utsträckning prissätter bolag efter NAV. Men det gör också att om du tittar på vilka bolag som haft den bästa resultattillväxten historiskt sett, så är det inte samma bolag nödvändigtvis som har de högsta vinstmultiplarna. Så i de flesta sektorer på börsen så finns det en tydlig korrelation att bolag som växer vinsterna snabbt, de handlas också på höga multiplar. Och bolag som har en svag vinstutveckling, de handlas på lägre vinstmultiplar. Så ser det inte ut i fastighetssektorn, utan där styrs vinstmultiplarna i väldigt hög utsträckning av våra avkastningskrav på fastigheter. Så har du fastigheter i centrala Stockholm till exempel med låga avkastningskrav, då har du också höga vinstmultiplar. Men det behöver inte betyda att vinsthistoriken eller vinsttillväxten historiskt sett har varit hög. Så att det vi vill göra är att vi vill köpa bolag med hög vinsttillväxt och gärna till låga vinstmultiplar. Och så vill vi undvika bolag med låg vinst tillväxt som handlas på höga vinstmultiplar.
Det här är ju intressant ju, för att varken jag eller Fabian är några experter på fastighetsbolag, så vi är jättenyfikna på just hur man tänker kring värderingar inom fastighetssektorn och vilken typ av nyckeltal är viktiga. Det låter ju som att ni pratar mycket om till exempel PE-tal. Det låter ju som att även PEG-talet är intressant, som du säger, att man ska ha låga vinstmultiplar sett till vinsttillväxten. Men vilka andra nyckeltal lägger ni liksom fokus på? Hur värderar de här bolagen och vad tittar ni på för egenskaper?
Ja, jag kan bara börja med att förtydliga lite kring vad NAV är. Det är ju, ja, net asset value, så det kallas ofta på svenska för substansvärde. Det kan jag säga att det lägger vi ganska lite fokus på. Substansvärde i fastigheter, det är egentligen om du tittar på skillnaden mellan fastighetsvärde och vilka skulder du har, så är det egentligen differensen däremellan om man förenklar det väldigt lätt. Vi tittar ju mycket mer då på, ja, vilka multiplar du sätter på kassaflödet egentligen i bolagen. Så PE-tal är nog ett justerat PE-tal vi tittar på. Vi brukar kalla det för price cash earnings. Och cash earnings är då egentligen det löpande förvaltningsresultatet i bolaget reducerat med, ja, vilken skatt de betalar och om de betalar på sina preferensaktier eller D-aktier eller hybridlån som kommer under resultaträkningen i bolagen.
Och vår analys av bolagen handlar väldigt mycket om att vi tittar på bolagen, hur lönsamma är de och hur kostnadseffektiva är de? För vi tror att grunden i resultattillväxt i fastighetssektorn, det kommer ifrån att bolagen återinvesterar sina vinster. Så ju större vinster du har, desto mer kan du återinvestera. Och ju mer du kan återinvestera, desto högre tillväxt får du över tid. Så att du behöver ha god kostnadseffektivitet och därmed bra lönsamhet. Sen måste du vara en skicklig kapitalallokerare. Så det tittar vi väldigt mycket på. Hur bedömer vi ledningens förmåga vad gäller kapitalallokering? Och där vill vi ta rygg på de bästa allokerarna. Och vi tror att det är det här som förklarar att vissa bolag har en så mycket högre tillväxt. För att det finns bolag i sektorn som har vuxit 20-25% vinst per aktie per år. Och andra bolag som ligger mer kring 3-5%. Och jag tror att det delvis beror på att om man är väldigt navorienterad och fokuserar på substansutveckling, då blir kostnadsnivån i bolaget inte särskilt viktigt. Då lägger man fokus på andra saker. Då får man kanske ett mindre kassaflöde att återinvestera, och det ger över tid lägre vinsttillväxt.
Hur ser ni allmänt på fastighetssektorn och värderingarna kring fastigheter just nu? Fastigheter de senaste åren har ju minst sagt haft det rätt bra.
Ja, om man tittar på sektorn just nu, jag menar, om vi bara zoomar in på year to date, så är det klart så här, om man pratar om timing etc. Hade vi fått välja, så är det klart att man hade velat starta lite tidigare, eftersom att sektorn har ju gått väldigt starkt, framförallt då Q2 i år. Om man tittar Q1 så var väl sektorn då ner kanske 2%, och sen efter det var den upp ungefär 40%. Så timingmässigt absolut, man hade ju velat ha en annan start kanske. Men med det sagt så är det någonting som jag har följt den här sektorn i 6 år bara, men det är någonting som jag har fått höra varje år. Alltså, har man missat rallyt nu, och Tobias som har 21 års erfarenhet, jag vet inte hur många år du har hört i.
Ja, men det känns som att det är 15 år man fått frågan om det inte är för sent att köpa fastigheter, att har inte tåget gått nu? Och ja, så kanske det är om du tittar utifrån ett substansperspektiv, och man kan konstatera att värderingarna är överlag över substans, att det är en premium i värderingarna, och fastighetsvärdeutvecklingen har varit god under många år. Kan det fortsätta? Men vi ser ju inte riktigt så på sektorn, utan vi tittar på de här bolagen som vilka andra bolag som helst, och då handlar det väldigt mycket om liksom förutsättningen för att återinvestera sitt kapital, och den tror vi fortsatt väldigt god. Man ska komma ihåg att det vi i fastighetssektorn brukar prata om, yield spread, är på en väldigt hög nivå, och det är skillnaden mellan avkastning från fastigheterna då och finansieringskostnader för bolagen. Och i och med att den är på en hög nivå historiskt, så tycker vi att det talar för att vinsttillväxten framgent kommer fortsätta ligga på en väldigt attraktiv nivå.
Ja, för det är väl det också som har drivit det. Vi har haft 30 år liksom av sjunkande räntor. Hur mycket sånt tittar man på? Har ni någon tanke om räntor och så? Eller är det någonting man bara får acceptera att utvecklas på det sättet utvecklas?
Måste ju ha någon slags grundtro och grundcase på ekonomin såklart. Men jag tror det skulle vara ganska svårt för oss att ha en superstark syn om vad räntan ska vara om 1, 2 eller 3 år. Och jag menar, inte ens de som jobbar med att sätta räntan har ju haft en prognos som har varit rätt de senaste 15-20 åren åtminstone. Så det skulle ju vara ganska, jag tror, waste av våran tid åtminstone att sitta och ha en jättestark syn på det. Utan jag tror vi fokuserar om någonting mycket mer på realräntan än de nominella räntorna. Och det tycker jag är någonting som många tappar bort när man tittar på fastighetssektorn, för att fastigheter är en realavkastande tillgång. Och realränta, för de som inte vet, är ju egentligen nominell ränta justerat med inflation. För fastighetsbolagen, det är ju så fiffigt att deras hyresintäkter, åtminstone för kommersiella fastighetsbolag, den är ju indexerad i mångt och mycket. Så du får, baserat på oktobersiffran i Sverige, får du den inflationen som är i oktoberprinten, får du ju vid årsskiftet i höjda hyror. Och om vi har en ränteuppgång, så tror jag att det kommer bero på någon form av inflation. Jag tror det är osannolikt att vi vaknar upp imorgon och har 5% ränta utan att inflationen har kickat igång. Och då tror jag att vi fastighetsbolagen, det tyder nog på att ekonomin mår ganska bra, och då tror jag fastighetsbolagen mår bra.
Kan man säga någonting generellt om olika typer av fastigheter och vilka fastighetsbolag som skulle kanske gynnas och missgynnas mest i sådana typer av scenarier? Alltså om vi skulle få till exempel en höjd inflation, eller vi skulle då få höjd ränta, det hänger ju antagligen ihop. Men vilken typ av fastigheter är liksom sämst att äga då? Vilken typ av fastigheter är bäst ägda? Vilka är bäst skyddade?
Men i grund och botten har väl en inställning att man ska inte titta så mycket på fastigheter. Ledningen är en mycket viktigare fråga att ha en åsikt om. Går man tillbaka 10 år i tiden, så hade huvudstaden de bästa fastigheterna, men de har inte haft den bästa avkastningen. Går jag tillbaka 10 år i tiden, så hade Sagax inte de bästa fastigheterna, men de har haft den bästa kursutvecklingen. Så jag tycker det är ett bevis i sig för att det inte är avgörande vilka fastigheter du har. Däremot så är det klart att vi har också åsikter om vilka olika segment vi gillar mer eller mindre. Och vi har väl under ganska många år sagt att vi har varit lite försiktiga på konjunkturen och vill ha haft lite mer defensiv exponering. Och då har vi sagt att vi gillar bostäder, samhällsfastigheter och sen lager- och industrifastigheter. Och sen har vi väl varit mer försiktiga till retail och till kontor i Stockholm. Däremot så tror jag att ja, men även inom retail och kontor i Stockholm så går det säkert att göra jättemånga superbra affärer. Och bara för att det är en samhällsfastighet eller en bostad så behöver det inte vara bra heller. Så att det är svårt att generalisera för mycket, och man ska nog utvärdera varje affär på sin egen basis, så att säga. Men om man ändå ska försöka generalisera, så är det väl lite så vi ser på marknaden.
Men är det inte, tänker jag, lite en definitionsfråga också? För jag kan tänka mig att många säger att så här, om det här bolaget har de bästa fastigheterna, så det man menar ofta som är bästa, det är ju kanske de tryggaste, för att det just är, ja, men de har prime locations i Stockholm till exempel. Men som du säger, det är kanske inte där man får bäst avkastning. Så om vi skulle definiera om det liksom i ni nämnde ju till exempel tre typer av fastigheter där som ni gillar, bostäder, lagerlokaler och logistikcenter och vet du, samhällsfastigheter som SBB till exempel visat har gått väldigt, väldigt bra. Varför gillar ni de tre typerna?
Men då skulle jag säga att det är lite olika skäl för de olika kategorierna. Bostäder och samhällsfastigheter kanske liknar varandra i det avseendet att det generellt sett har väldigt låg operationell risk. Bostäder för att vi har reglerade hyror i Sverige, och samhällsfastigheter för att du har en väldigt stark motpart och generellt sett väldigt långa hyreskontrakt. Och det vi har, ett skäl också till att vi har gillat de segmenten, det är att vi har tyckt att det har varit för höga avkastningskrav på de tillgångarna. Att om du går tillbaks 4-5 år i tiden, då var det betydligt lägre avkastningskrav på kontor i Stockholm än vad det var på samhällsfastigheter och bostäder. Och vi tyckte att det borde vara tvärtom med tanke på den operationella risken. Sen har väl det kanske förändrats lite, men vi tycker ändå att utsikterna är bättre i för bostäder och samhällsfastigheter till exempel. Om man istället tittar på lager och logistik, så skulle jag mer säga att främsta skälet för attraktionskraften där är nog egentligen avkastningen. Att det är så pass mycket högre direktavkastningen på andra tillgångsslag, och det gör att du får mycket större kassaflöden som du varje år kan återinvestera och på det sättet skapa en hög tillväxt. Sen har du också andra fördelar med den typen av fastigheter, och det är till exempel att du ofta har långa hyreskontrakt som på sätt och vis minskar risken. Å andra sidan kan man säga att du ofta har, så att säga, bara en hyresgäst i fastigheten, vilket ju kan öka risken då att det är mer digitalt. Antingen är den uthyrd eller en tom. En kontorsfastighet kanske mer kan vara att du kan ha ett plan tomt men de andra planen är uthyrda, och sen har du lite lägre risk i det perspektivet. Men det medför ju också att för en industrifastighet eller en lagerfastighet så är det rationellt att avkastningskraven är högre på grund av den digitala risken då, om du har en vakans som din hyresgäst väljer att flytta. Men å andra sidan, om du har 100 sådana fastigheter, ja, då har du ju smetat ut den här risken, vilket kan motivera en portföljpremie. Och det ser vi ju väldigt tydligt i marknaden idag, att när vi ser transaktioner inom det segmentet så säger alltid säljaren att priset var 20-30% över den senaste värderingen, för att det är portföljpremier i det segmentet. Och det tar man inte hänsyn till i en NAV-värdering till exempel. Då värderar man alla fastigheter var för sig. Så det tycker jag också är ett skäl till att man inte ska titta på substansen, utan att man faktiskt ska titta på förvaltningsresultatet och utvecklingen av det.
Tycker ni allmänt att man kan lita på substansvärdena som fastighetsbolagen utger?
Alltså man måste ju, om man ska titta på substansvärden och gå efter rapporterade substansvärden, så måste man i alla fall titta på vad är det för input som bolaget har i sin värdering. Ofta kan man hitta det i årsredovisningar, i alla fall lite halvt kan man se vilken inflation räknar de med, vad räknar de med för uthyrningsgrad, vad räknar de med för genomsnittlig kostnad av kapital exempelvis. Då kan man i alla fall få lite hum om vad de räknar på. Och sen kan man ju bilda sin egen uppfattning, tycker jag, om är det rimligt, är det orimligt eller ja, nej, men det känns bra. Men överlag skulle jag säga att värden, ja, som sagt, det är baserat på någon annans antaganden och det är väldigt subjektivt. Jag tycker att man kunde se det kanske under coronaåret 2020, att det var väldigt stelt när man kollar på värderingar i bolagen. Det var många som inte gjorde några större ändringar på sina värderingar i kvartalsrapporterna, utan de hänvisade till att nej, men vi har inte sett så många transaktioner, så då låter vi det vara, eller kanske till och med skruvar upp värdena lite. Och det tycker jag tyder på att det är ganska subjektivt. För jag menar, om vi går tillbaka till när bolagen rapporterade sina Q2 förra året i Q1, då var ju värden till viss del i brand. Och att säga att värdena är oförändrade, till och med lite upp, det tycker jag tyder på att det är ganska subjektivt.
Och gäller substans kan man också konstatera att även om man håller med om att det är rätt substans, så kan jag tycka att jag tycker inte bolaget är värt så mycket. Det kan ju finnas andra skäl än Alltså olika investerare kan ha olika skäl till att göra ett förvärv. Om man tittar på kontorsfastigheter i bästa läge i Stockholm till exempel, så tror jag att prestige är inte obefintligt i samtliga transaktioner. Att en väldigt förmögen person kan tycka att det är lite kul och lite prestigefullt att äga en vacker kontorsfastighet i bästa läge. Och inte tycka att det gör något att avkastningen är något lägre än om du köper ett fult hus i ett sämre läge. Men när jag investerar mina pengar, då vill jag ha avkastning. Och det tror jag också att de som investerar pengar i vår fond, de är inte så intresserade av huruvida vi har investerat deras pengar i vackra hus eller i fula hus eller i prestigeaspekten, utan de vill få den bästa avkastningen.
Det finns ett väldigt bra citat från Andreas Wallén som är vd på MP3. Han sa att avkastning behöver inte alltid vara vackert. Tycker jag är någonting man kan ta med sig.
Helt klart. Om man zoomar ut lite och kikar allmänt på den svenska fastighetsmarknaden, tycker ni det att den är mer attraktiv än andra fastighetsmarknader, till exempel i Europa eller i USA?
Ja, alltså till viss del absolut. Sen så får man ju inte glömma att man sitter här med Sverige-kepsen på sig. Men det som man kan konstatera åtminstone, nu har inte jag 100% i detaljkoll på alla olika marknader internationellt, men Sverige sticker ju verkligen ut i att det finns så många unika entreprenörer här. Det är väldigt många bolag på börsen idag, om fastighetsbolagen, där grundare, huvudägare och vd är en och samma person. Och så ser det inte riktigt ut om du tittar ut i, åtminstone i Europa. Och sen får man inte glömma heller att Sverige och kanske Norden med det, vi har ju väldigt stabila stater här. Och du har ett regelverk som går att tyda och det är väldigt lätt att göra affärer så sätt. Plus att vi har ett banksystem som förmodligen är ett av de starkaste i hela världen. Och det är ju såklart otroligt viktigt för fastighetsbolag som är en så pass kapitalintensiv bransch. Så jag tycker nog att Norden sticker ut positivt jämfört med många andra länder bara ur de aspekterna.
Ni var inne på det här med kapitalförvaltare, det var egentligen det viktigaste. Vi gör ju en sommarserie varje år. Förra årets sommarserie så pratade vi just om egentligen entreprenörer som var väldigt duktiga på förvaltning och kapitalallokering är ordet jag letar efter. Och här blir det liksom extra viktigt för att fastigheter generellt är ju en extremt belånad bransch. Alltså hela affären man skapar bygger ju på att egentligen låna in pengar på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Och då handlar det inte bara om att gå till banken, utan det är också obligationer, det är preferensaktier, olika typer av aktier. Alltså det finns ju, det är ganska komplext liksom, kapitalallokering inom fastigheter. Hur ska man tänka kring det som småspar? Hur ska man få överblick över det här med, vad är skillnaden på preferensaktier och stamaktier, och hur ska man tänka kring obligationer och sådär?
En stor fråga. Jag kan ge ett kort svar på det, men jag skulle vilja säga att preferensaktier och D-aktier är ett tecken på liksom attraktionen i svenska fastighetsbolag. För som vi ser det så är, som vi var inne på, kapitalallokering är otroligt viktigt. Och förmåga att göra bra investeringar när man ska återinvestera de vinsterna som man har skapat. Men hur din skuldsida ser ut är också en väldigt viktig fråga att ta hänsyn till för ledningen i ett fastighetsbolag. Och historiskt sett så har väl vi en bild av att många fastighetsbolag har, ja, man har haft en belåning, man har haft bankskuld som man har jobbat med, man har haft en sorts eget kapital som man har jobbat med, och allt annat lika så har många bolag tyckt att ju bättre belåning man kan ha, eller ju lägre belåning man kan ha, desto bättre, för det minskar risken. Sen har det kommit ett antal entreprenörer i fastighetssektorn som har börjat tänka annorlunda och börjat skapa nya instrument, och det här tror jag är ändå ganska unikt för Sverige med preferensaktier och D-aktier. För en preferensaktier och D-aktier är egentligen två väldigt snarlika instrument. De, till skillnad från en vanlig stamaktie, så ger de inte så att säga någon oändlig uppsida att du kan ta del av hela värdeskapandet i bolaget, utan de får ju en fast utdelning varje år. Och i de svenska bolagen så ligger den här direktavkastningen då för de aktierna mellan 6 och 6,5% i de flesta fall. Och det kan man ju säga att det är en otroligt hög nivå om du jämför med en icke-säkerställd obligation, som är så att säga nästa nivå ur ett riskperspektiv i finansieringen av tillgångssidan. Så att om man tar Sagax som ett exempel, så får du lite drygt 6% avkastning på en D-aktie jämfört med under 1% på en icke-säkerställd obligation. Och i det perspektivet ska jag tycka att men om man vill ha en lågrisktillgång som ger väldigt stabila kassaflöden, då tycker jag att en D-aktie är ett intressant alternativ. Däremot så tror jag inte att vi kommer investera i D-aktier, för vi tror att stamaktien kommer ge en ännu högre avkastning. För ett bolag som Sagax till exempel, de har haft en avkastning på eget kapital på 25% över tid och kanske till och med ännu lite mer. Och om man då dessutom har en betydande andel av det egna kapitalet som utgörs av D-aktier som kostar 6%, så förstår man att avkastningen på det traditionella stamaktiekapitalet blir ännu mycket högre. Så att som stamaktieägare i Sagax så ser jag D-aktier som liksom en billig form av eget kapital som möjliggör en ännu högre avkastning då på det traditionella stamaktiekapitalet.
Och den kanske viktigaste frågan här kring kapitalallokering och att, som ni säger, att entreprenören är det viktiga här. Vilka är de duktigaste entreprenörerna just nu inom fastighetssektorn?
Ja, men om man tittar, om jag får fega lite och säga åtminstone historiskt också, om jag får ta med det, för det är ju faktiskt viktigt att komma ihåg att de här duktiga kapitalallokerarna, de har gjort det under en ganska lång tid. Så de som jag skulle vilja lyfta fram som primärt mina topp tre. Då är det David Mindus på Sagax, Erik Selin på Balder och sen kanske också en liten bubblare då, Ilja Batra. Han har inte lika lång track record på SBB, de är ju inte så gamla ännu. Men jag tycker han har bevisat sig som en väldigt duktig kapitalallokerare.
Och på tal där om Ilja Batra, man har ju fått många frågor om SBB. Hur har de lyckats bli så stora så snabbt? Är det att de är så extremt, eller att de har väldigt hög hävstång?
De har absolut jobbat med olika typer av instrument för att på det sättet öka hävstången på stamaktiekapitalet. Däremot så har de ju trots det lyckats få en investment grade rating till exempel, och även positiv outlook för en ytterligare höjning av ratingen. Så att jag tycker att de har managerat på ett väldigt klokt sätt vad gäller sin kapitalallokering. Sen tycker jag också, som vi var inne på tidigare, att vi tyckte att samhällsfastigheter hade alldeles för höga avkastningskrav i förhållande till den operationella risken. Och det är ju något som Ilja verkligen också har tyckt och fått väldigt rätt i. Och blivit väldigt rik också på sitt agerande, så att säga. Och där tyckte jag förvärvet av Hemfosa var helt fantastiskt. Många tyckte att det var ett dyrt förvärv för att man betalade premium mot substans. Men det var väldigt låga vinstmultiplar. Man köpte ett bolag på 15 gånger förvaltningsresultatet ungefär. Och det var trots att Hemfosa hade ganska höga räntekostnader. Och när det konsoliderades in i SBB som hade rating, då gick det att sänka upplåningskostnaden väldigt mycket. Som gjorde att multiplarna trycktes ner ytterligare då, tack vare lägre räntekostnader. Så att jag tyckte att det var ett fantastiskt förvärv i det perspektivet.
Och nu är inte era fond startade än. Apropå det kan vi också gå in på det när de här kommer faktiskt lanseras. Men jag är lite nyfiken på, ni kanske inte kan berätta då vilka bolag som finns i fonden eftersom de, i själva fonden inte finns än. Men vilken typ av bolag kommer ni kika på? Kan ni säga någonting om det, vilka ni kommer att ta in i fonden?
Ett litet smakprov.
Som sagt, vi fokuserar mycket på de här duktiga kapitalallokerarna och vi gillar ju bolag som har en dokumenterad förmåga att skapa en stark tillväxt i förvaltningsresultat eller kassaflöden som dessutom då handlas till en låg multipel. Så med det sagt så är det inte orimligt att anta att ett bolag som ett Balder exempelvis, som har en av de absolut bästa track recorden i sektorn, men samtidigt handlar på en multipel som ligger någonstans kring 20 gånger vinsten. Det är inte orimligt att ett sånt bolag kanske skulle kunna finnas med.
Och när lanseras själva fonderna? När börjar de handlas?
UCIT-fonden då, den börjar handlas den har startdatum den 15 september, så då är det så att säga NAV 100. Och sen från den 16 september och framåt så kommer vi ha en avkastning i den fonden. Och motsvarande datum då för start för Select-fonden är den 30 september. Vi skulle väl kunna drista oss till att säga att om vi lyfter fram Erik Selin och David Mindus och Ilja Batalian som de främsta kapitalallokerarna så skulle i alla fall jag vara förvånad om inte de tre bolagen finns med i våran portfölj när vi drar igång fonden.
Och jag är lite nyfiken på det här faktiskt. Hur funkar det att starta en fond egentligen? Hur går det till? Var kommer pengarna ifrån och hur funkar det där, den processen?
Det är tur att du inte frågade oss för ett halvår sedan. Man har ju förstått att det är ganska mycket jobb med att starta en fond och det är många här på företaget som har gjort ett väldigt stort arbete och vi är väldigt glada över all hjälp vi har fått i alla tänkbara olika frågor. Till att börja med så gäller det att få fondbestämmelser godkända av Finansinspektionen. Och där har det i vårat fall varit väldigt mycket frågor kring likviditet och vilka risker det finns i den aspekten. Men sen gäller det också att få alla motpartsavtal på plats och så vidare. Och vi har ju lagt mycket tid på att bygga modeller på alla bolag som vi vill följa och äga aktier i, eftersom vi har varit väldigt tydliga med att vi vill inte vara beroende av extern analys. Vi ska ha en egen uppfattning om samtliga bolag vi investerar i, och vi ska ha egna prognoser på vinstutveckling och så vidare.
Och ja, när snittpersonens liksom största enskilda ägande kanske är deras egna fastighet, hur ska man då tänka kring att investera i fastighetsaktier? De flesta brukar säga att man ska diversifiera sig, inte bara i bolag utan i olika sektorer. Och då kanske många får för sig att om jag äger redan liksom en bostad, blir det för mycket då med fastighetsaktier? Vad säger ni till det?
Men en viktig skillnad är ändå att om man investerar i fastighetsaktier, så de bolagen har en löpande avkastning, vinster som de successivt kan återinvestera. Det har åtminstone inte jag från min bostad, så att jag tycker att det är en viktig skillnad i den aspekten. Sen ska man vara tydlig med att det här är inte en fond som man kan lägga alla ägg i, utan vi brukar säga att vi tycker att man ska kanske ha 10-20% av sitt sparande i fastighetssektorn. Så att vi ser ju våra fonder som ett komplement till annat sparande. Det ska man vara tydlig med.
Vi måste ju beröra det här lite med ESG och klimatfrågan också, speciellt nu när det blir stort med gröna obligationer och sådana saker. Hur ser man på det inom fastighetsinvesteringar? Och är det någonting man kan, finns det fördelar med att man kan dra nytta av det, eller är det bara någonting, ett nödvändigt ont?
Jag tror hittills har bolagen dragit en hel del nytta av det och fått liksom mycket cred för det arbete de har gjort. Sen ESG har ju liksom många olika aspekter. Om man tittar på till exempel andel kvinnliga ledare, så är väl fastighetssektorn den absolut främsta branschen på Stockholmsbörsen åtminstone. Så där ligger man ju väl framme. Jag tror att många fastighetsbolag som äger mycket bostäder tar ett ansvar i bostadsområden för att man vill höja kvaliteten i områdena. Sen är det delvis kopplat till att det också höjer värdet på fastigheterna då, om man har mindre problem i sina områden. Men det vi kanske lägger allra mest fokus på, det är väl snarare miljöfrågorna skulle jag säga då. Och där har ju bolagen gjort mycket i termer av att minska energiförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen ifrån förvaltningen. Det vi tycker är kanske ännu viktigare egentligen, vad som händer i nyproduktion och renovering. För där är det betydligt större utsläpp av att bygga ett hus än att bygga ett nytt. Och där tycker vi idag att kanske, ja, både den bilden som man förmedlar internt i sektorn, men även den bilden som kanske investerare och massmedia har, är lite felaktig. Att man tittar på vilka bolag har minst utsläpp från sin förvaltning, och så tycker man att det är de bästa bolagen. Och det vill vi kanske inte riktigt alltid hålla med om, för att du får ju en låg förbrukning i förvaltningen om du river ett 80-talshus och bygger ett nytt modernt hus som är certifierat. Men utsläppen från att bygga huset kanske är 200 gånger större än besparingen av det liksom effektivare huset. Och då har du 200 års payback-tid på den investeringen om man ska se det ur ett miljöperspektiv. Vilket gör att det är förmodligen den absolut sämsta affärsidén man kan ha ur ett miljöperspektiv, och riva gamla hus och bygga nya. Så där vill vi så att säga påverka sektorn och ställa krav att vi vill att bolagen ska rapportera mycket tydligare vilka utsläpp sker i samband med nyproduktion och i samband med renoveringar. För att det duger inte att bara säga att vi har gjort den här renoveringen och det har minskat utsläppen i förvaltningen med 5%. Ja, men då vill vi också veta hur stora utsläpp som kom ifrån själva renoveringen innan det är möjligt att säga om det var bra eller dåligt att göra den åtgärden.
Hur, om vi går in på det lite grann, hur investerar ni själva? Jag förstår att ni förstås har stoppat in pengar i fonden, eller kommer göra det i alla fall, utgår jag från. Men hur investerar ni i övrigt själva?
Väldigt dålig riskdiversifiering får jag ändå ge mig själv. Det kommer vara, absoluta majoriteten kommer vara i den här Select-fonden då. Så det är egentligen allt mitt sparande. Jag är väldigt dålig på det här med riskdiversifiering. Historiskt som analytiker har jag inte fått äga någonting i varken bygg- eller fastighetsbolagen. Så då har det blivit lite andra spännande aktier. Men när man jobbar på storbank så får man inte vara så tradingintensiv som jag kanske var i mina yngre dagar. Så det har blivit mycket buy and hold.
Och jag har också för avsikt att ha merparten av mitt sparande i Select-fonden.
Kommer man att kunna följa fonden och er handel på något sätt i den? Jag vet att jag prenumererar på en hel del som förvaltar brev och marknadskommentarer och sånt, även från fonder som jag inte själv äger så att säga. Vilket jag tycker är väldigt intressant och det är ett bra sätt att hålla kvar intresse för en investerare. Kommer ni ha några sådana nyhetsbrev eller marknadskommentarer som kommer ut och hur kommer man kunna följa dem i sånt fall?
Absolut, det kommer ju löpande månadsrapporter sen. Nu kommer det kanske inte första månaden, jag är lite osäker på tajmingen för det. Och sen har vi också för avsikt att, vi har ju ett Twitterkonto som vi tyvärr inte ännu fått lösenordet till så vi kan inte logga in. Men vi kommer nog få det så småningom här. Och det heter, jag tror det är eminenta namnet, @fastighetsfond. Där får man gärna gå in och följa så ska vi se till att skriva lite. Vi kan ju tyvärr inte publicera då att nu har vi köpt det här och sålt det här. För det kommer i månadsbreven. Men där kommer vi skriva lite uppdateringar och hålla folk ajour på vad vi håller på med egentligen.
Vi ska inte köra det som, jag vet att Twitter kommer nu börja med sån här premium, eller betal-tweets. Ni ska inte ha det som betal-tweets så att ni är i förväg och berättar då för dem som betalar vad ni köpt för någonting.
Det gör Tobias på sin TikTok.
Om man lite avslutningsvis här då ska ge er en chans att sälja in er fonder, ska säga. Vad är det egentligen som gör er fond speciell eller era fonder? Det finns ju liksom andra fastighetsfonder sedan tidigare också. Varför ska man välja er?
Ja, men precis. När vi satte oss och tänkte göra den här fastighetsfonden så vi satt ju redan för 3 år sedan när vi jobbade tillsammans och funderade på finns det inte utrymme för en till fastighetsfond? Och där lades egentligen grunden till det här embryot som vi är på idag då. Och det vi såg var egentligen att det finns fastighetsfonder idag i deras struktur som de har, att de är bara 100% långa hela tiden. De kan inte riktigt avvika kraftigt mot index. Och där kände vi att det finns absolut möjlighet för oss att genom den här 150-50-strukturen då som vi har och är unika med, då ger vi oss själva möjligheten att avvika från index och faktiskt leverera en riktigt aktiv förvaltning. Så det skulle jag vilja slå ett slag för, att vi är den enda nordiska fastighetsfonden som har möjlighet att gå långkort. Och det tror jag inte man ska underskatta.
Och avslutningsvis så tänkte jag ställa en fråga som vi ställer till alla som vi intervjuar, och det är: vad är er bästa respektive sämsta investering och vad har ni lärt er av det?
Oh, det är så många. Om vi börjar med den absolut sämsta som jag har gjort, så får jag gå tillbaka till, jag jobbade på Handelsbanken, det kan jag ändå säga, direkt efter gymnasiet, och då hade de lite sådana här push out trading cases och jag tyckte det var så jävla coolt med aktier, och då körde de en varant, tror jag, i Lundin Petroleum, så jag tyckte det här låter ju så jävla bra, så jag dunkade in alldeles för mycket pengar relativt till vad jag hade då i Lundin Petroleum. Och sen var det någon härlig, jag kommer inte ihåg om det var presskonferens eller årsstämma eller något sånt där de blev anklagade för något, ja, det var väl något väldigt dumt som de hade gjort eventuellt då i Sudan eller vad det var. Och det kom någon ordförande och ryckte micken från den som ställde frågan. Och då var det inte jättemycket värde kvar i den där lupevaranten som jag hade. Jag tror jag inte ens fick tillbaka kortaget på den. Så det är nog den absolut sämsta procentuellt i alla fall affären jag har gjort. Bästa måste nog ha varit, jag har ägt Take-Two ganska länge och där var min analys så pass enkel att jag har spelat många av deras spel historiskt. Jag tänkte att det är väl så nära man kan komma recurring revenue i ett gamingbolag med NBA 2K och jag har spelat mycket GTA etc. Så det är väl en av de bättre investeringarna, och jag har ägt Vitec under en lång tid också. Inte längre dock, för nu har jag ingenting utom fonden.
Jag har faktiskt också ägt Vitec. Det var en väldigt bra investering. Det var enbart Filip att tacka för att det var aktieägare i. Men jag skulle nog säga att min bästa investering är med väldigt god marginal Sagax, som jag ägde i 15 år ungefär. Och det har jag aldrig ångrat. Och jag vet inte, sämsta investering är kanske möjligtvis i så fall att jag, som jag kommer på, att jag borde ha köpt mer Sagax.
Been there, done that.
Man har ju dock aldrig förlorat pengar på något som man inte har gjort.
Ja, precis. Nej, det finns nog några jag förlorat pengar på också, men jag kan inte komma på någon på rak arm så här. Det är inget som jag ligger vaken om natten över i alla fall.
Grymt, då säger vi tack så jättemycket för att ni gästade podden.
Tack så mycket.
Stort tack.
Tack så mycket.
Och då var vi tillbaka här i vår ensamhet, Fabian. Bara du och jag på våra kammare. Och vi vill påminna förstås, eller först och främst vill vi rikta stort tack till Lannebo Fonder för att ni gästar oss. Men vi vill också säga att inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna, LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och apropå sponsorer så vill vi såklart säga ett stort tack till Norwegian Block Exchange, den seriösaste och bästa stället att handla krypto på i Norden. Och sen presenteras vi också av IG.com, tradingmäklaren för dig som vill handla aktivt dygnet runt på över 17 000 marknader.
Vill ni prata lite mer med oss utanför handelstider, det vill säga på torsdagar när vi släpper podden, ja, då kan ni kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes om den här podden. 5 stjärnor, eller så får det vara, för då åker vi upp i rankingen.
Ja, ni behöver ju inte gå in och lämna en recension om ni är missnöjd med podden. Det vill vi faktiskt inte göra. Då får ni gärna mejla istället i sånt fall. Eller hålla tyst om det, det är det bästa. Sist men absolut inte minst så vill vi säga stort, stort tack för att du har lyssnat. Kära lyssnare, vi hörs igen om en vecka.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried 3 other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. With the drag and drop theme editor, we don't need to hire a developer to do any coding. Each theme is automatically optimized on mobile. It's incredible.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.